Det händer märkliga saker vid svenska hamnar.
Exakt vad de är, det vet inte jag. Men det är inte normalt vissa saker.
Utan hamnar stannar Sverige. Och de är därför prioriterade måltavlor för en tänkbar fiende.
Nästan allting vi använder i vardagen har kommit in via en hamn.
Och Sverige rustar nu försvaret för att möta de här hoten.
Det är allvaret som vi jobbar mot.
Du lyssnar på Gränsen, på de säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur hoten mot svenska hamnar ser ut. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Telefonen ringer hos bevakningsbolaget i Göteborgs hamn. På andra sidan luren en man som säger sig vara från ett universitet någonstans i Europa och som forskar på kameraövervakning. Han undrar om de kan tänka sig att ställa upp på en intervju för att berätta hur hamnen resonerar kring deras kamerasystem och placering av kameror. Mot betalning om de skulle vara intresserade av det.
Det är ju ganska självklart att ett sånt samtal avbryts. Men däremot så är det ju lite märkligt. Det sticker ju ut.
Thomas Fransson är säkerhetschef i Göteborgs hamn. Och den här ganska märkliga påringningen, det är bara en i raden av oförklarliga händelser som inträffat i hamnen de senaste åren. Och det finns ett annat exempel från förra året då det flög en väldigt avancerad drönare över hamnen. Och hamnen är ju ett skyddsobjekt.
Mm, och det här är ju helt nya erfarenheter, eller det här är ju helt nya händelser som sker kring hamnen.
Vi är vana vid ornitologer och fotografering och människor som är ute i naturen. Men vi är inte så vana med headset och datorer och kameror som går runt till exempel. Det är inte direkt en ornitolog då. Exakt vad de är, det vet inte jag. Men det är inte normalt vissa saker.
Enligt Göteborgs hamn så har inrapporteringen av den här typen av händelser som kan vara hot mot hamnen ökat med 40% sedan kriget i Ukraina brakade loss där 2022. Och numera så rapporteras ett 50-tal, alltså nästan ett i veckan, av såna här typer av händelser in till polisen.
Man kan ju gissa vilka som kan ha med det här att göra, men ja, man vet väl inte?
Nej, i alla fall så vågar man inte med säkerhet peka ut dem som ligger bakom.
Det är jättesvårt att säga med säkerhet i och med att vi har inte egentligen den underrättelseorganisationen och förmågan att lägga pussel. Men jag tror att en kombination, dels det vi ser med brottslighet i samhället, smuggling av narkotika, vapen, människosmuggling, men också kanske att störa och oroa.
Göteborgs hamn står för ungefär en femtedel, 20% av Sveriges import och export.
Mm. Och det här är ju inte bara Skandinaviens största hamn, utan det är egentligen Skandinaviens enda hamn som kan ta emot de här allra, allra största lastfartygen som finns där ute på världshaven.
Mm. Så Göteborg är störst och vackrast, i alla fall när det kommer till hamn då. Och det är ju så att majoriteten av allt som vi köper eller säljer till och från Sverige kommer via hamnar. Det är väl omkring 80% ungefär. Så att, ja, det är ju ganska viktigt att hamnarna funkar.
Mm. Och det är ju viktigt då inte bara för Sverige, utan de är viktiga för våra grannländer, även så långt borta som Baltikum.
Mm. Och just därför så är det extra oroväckande när det då finns tydliga tecken på att någon försöker kartlägga hamnarna.
Det finns många hot mot hamnarna och det har utvecklats rätt mycket. Man kan säga att alla gamla hot finns kvar. Det finns ju kriminalitet på land som kan påverka en hamn. Men det finns ju också klassisk smuggling som då kan påverka hamnen. Och sen har vi ju också ett tydligt militärt eller sabotagehot mot en hamn när det är krig eller inför ett krig där för att stå större eller påverka ett lands möjlighet att försvara sig.
Hans Livong är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan och han har även forskat om marina system på Kungliga Tekniska Högskolan.
Det döljer sig händelser bland de här rapporterna som är jätteviktiga och som är tydliga hot, men det döljer sig också väldigt många som är som normal verksamhet, men man har inte uppmärksammat dem tidigare, men som följd av Rysslands invasion i Ukraina och en del andra uppmärksammade händelser kring drönare och så vidare, så ser man och rapporterar det på en helt annan nivå.
Men att det finns misstankar om att främmande makt kartlägger våra hamnar, det är ju inte så konstigt. För de skulle ha mycket att vinna på det.
Om vi tänker oss att Ryssland ligger bakom några av de här, så är det under huvudorsaken. Det är att man vill lära sig mer om hur svenska hamnar fungerar. Och det kan finnas fler skäl till det. Det kan ju vara att man vill implementera de lösningarna i sina egna hamnar. Och det andra kan vara helt enkelt att det är en del i en framtida krigsförberedelse att ha den här informationen om svenska hamnar.
En annan förklaring till att det händer mer saker, den här typen av incidenter i och omkring då svenska hamnar, det kan vara för att skapa oreda.
Det räcker ju med ett sånt samtal för en medarbetare kanske blir orolig. Så att jag tror att det är en kombination som är svår att helt urskilja, utan sammantaget så har det helt enkelt blivit mer.
Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark.
Det här med att slå ut eller stänga ner trafiken in och ut till hamnar, det har alltid varit viktigt i krig.
Tyskarna har genom minor spärrat Skagerrak och de viktigaste hamnarna på Norges västkust.
När Tyskland attackerar Danmark och Norge i början av andra världskriget, så placerar de också ut tusentals minor i då framförallt Skagerrak.
Mm, och det vet ju historieintresserade att det här kallas för Skagerrak-spärren, som skulle hålla borta den brittiska flottan från området.
Mm. Men det finns också andra skäl till att man väljer att blockera hamnar än att då försöka just bara stoppa en stor stark fiende. Och ett sånt skäl, det kan vara att man vill strypa till exempel importen till ett land. Alltså helt enkelt att man vill svälta ut dem.
Mm. Eller då strypa exporten, alltså förhindra landet från att skeppa ut varor.
Mm. Alltså då kan de inte tjäna några pengar. Landets levebröd går om intet. Och det där har vi faktiskt sett nu i modern tid. Det är ju det som sker nere i Ukraina.
För första gången under Ukraina-kriget har Ryssland beskjutit staden Odessa med raketer.
Det är den viktigaste hamnen just nu för utförsel av ukrainska produkter. Och om man attackerar Odessa så innebär det att man kan stänga hela tillgången för Ukraina till Svarta havet.
Utan sjöfarten på Svarta havet så kunde inte Ukraina skeppa ut sin viktigaste exportprodukt, spannmålet. Det här var ju då ett effektivt sätt för Ryssland att slå mot den ukrainska ekonomin, samtidigt som man faktiskt stärkte sin egen.
They show how Moscow's economic war against Ukraine is playing out in the Black Sea, causing key Ukrainian exports to plunge, something Russia has benefited from as its exports are reaching record highs.
När världens kornbord tvingades stänga så ökade ju priset, och Ryssland kunde då kliva in och fylla det där tomrummet. Så det är ju viktigt för Ukraina att ha igång sina hamnar, både då för den egna exporten, men också för att hindra Ryssland från att fylla på sin krigskassa.
Ja, men det är väl inte sådär jättelätt när det hela tiden slår ner robotar eller drönare.
Direkt när man kommer i hamnar så ser man ju resultat av den ryska drönare- och missilattackerna. Det går inte att missa. Det syns på byggnader, det syns på lagerlokaler, transportband, oljehamnar. Det syns överallt spår ifrån det.
Erik Froste är till vardags vd för Trafikverkets färjerederi. Han har besökt Ukrainas hamnar flera gånger de senaste åren, då som rådgivare i marina frågor på uppdrag av EU.
Men likfullt på nätterna så är hamnverksamheten i full svung.
Ja, i skydd av mörkret sker oftast mycket av det här arbetet med att lasta och lossa varor. Men förutom då att jobba nattetid så har man också placerat ut mycket luftvärn runt hamnarna. Och kanske ännu viktigare, Ukraina har lyckats slå mot den ryska flottan i Svarta havet.
Mm. Och man har ju sänkt många skepp med hjälp av robotar och drönare. Så att den ryska flottan är väl ganska så vinklippt.
Det är den, och den vågar egentligen inte operera nära Ukraina. Och det kanske viktigaste av allt man gjorde för att ta tillbaka kontrollen över Svarta havet, det var att ta den här ormön som man förlorade tidigt i kriget.
Ja, ja, och de blev ju världskändisar, de här ukrainska soldaterna som försvarade ön.
En annan viktig grej för att kunna hålla igång sjöfarten, det handlar om något ja, lite mindre sexigt om vi säger så. Nämligen byråkrati, alltså att man får till avtal och sånt där.
Mm, det där är ju ingenting som ger hjältestatus, att vara duktig på byråkrati.
Nej.
Inte på samma sätt som då att skjuta ner krigsfartyg.
Och i Ukraina har ju det till exempel handlat om att få till avtal med sina grannländer för att kunna få ut exporten av spannmål framförallt. Och det handlar också om att få de stora försäkringsbolagen att ställa upp här.
För att man måste garantera att de internationella redarna och lasten fullskadeförsäkring, annars vågar man inte komma dit. För det är inga ukrainska fartyg, Ukraina har ingen handelsflotta.
Det är ju ingen överdrift att säga att Sverige är ännu mer beroende av hamnar än många andra länder. Vi är ju nästan som Storbritannien.
En önation.
Inte långt ifrån.
Många saker behöver vi relativt snabbt från en hamn. Det är många saker som samhället är beroende av som nyss kom in genom en hamn någonstans längs med Sveriges kust.
Att det ser ut så här, det är ju för att nästan alla industrier i Sverige förlitar sig på det här just-in-time-systemet.
Mm. Det betyder ju att så lite som möjligt ska hållas i lager. Istället så lagrar man allting. Reservdelar till bilar och komponenter till industrin och allt annat som vi köper in. Det lagras på handelsfartyg runt om på världshaven. Just det. Och det här gör ju att det blir ganska snabbt tomt på hyllorna i butiker. Men också då att industrin inte får några komponenter att jobba med om farlederna blockeras.
Just det. Skulle snabbt bli kaos om det sker.
Mm.
Vad blåser det idag? Är det 20?
Byarna skulle vara 20. Det är en kuling
i varje fall. Ja, det var ju rejält blåsigt i Göteborg när vi på gräns fick träffa ställföreträdande marinchefen. Och det var Sylvia Dahlén, vår nya kollega på västkusten, som gjorde det.
Ja, på en mycket blåsig men strategisk höjd, nämligen Käringberget vid Göteborgs hamninlopp. Där stod jag och blickade ut tillsammans med brigadgeneral Fredrik Herlitz.
Hamnen.
Vad härligt det låter där i blåsten. Eller var det en dålig Göteborgsvits?
Ja, men det ska de väl vara. Alltså, Fredrik Herlitz, han är alltså ställföreträdande marinchef. Han har just klivit av rollen som chef vid Älvsborgs amfibieregemente här i Göteborg.
Mm. Och därifrån den här höjden, då har man rätt bra koll på Göta älvmynningen, eller hur då?
Mm. Göteborgs hamn med energihamnen, raffinaderierna, containrar och bilar och även södra och norra skärgården.
Typ rubbet.
Så att det här är ju då Göteborgs hamn och det är ju det som blir det speciella för oss, att det är ju farlederna in som blir vårt uppdrag att hålla säkra från alla typer av hot över, under och på ytan.
Okej, så Göteborgs hamn och även hamnarna i Norge kommer då få oerhört stor betydelse om NATO dras in i ett krig med Ryssland.
Ja, och det förstärks ju nu som NATO-medlemmar. Jag ställde några frågor till Fredrik Herlitz om det här, men vi gick in istället. Det var ju lite svårt att intervjua där i blåsten där ute i Käringberget.
Ett sådant läge, då kommer ju NATO behöva förstärka sin östra flank, och det är ju egentligen gränsen mot Ryssland.
Och då pratar vi Finland och Baltikum framförallt.
Mm. Och det är ju viktigt att USA och Storbritannien och alla våra andra NATO-kompisar kan komma in med sina förband och förmågor just här då till den svenska västkusten.
Då kommer ju hamnen i centrum. Och då är det ju oerhört viktigt att de här flödena in mot kust blir skyddade.
Så hela transportkedjan måste säkras?
Det kan vara eskort ute på haven. Här kommer ju alliansen in med sina förmågor. Närmar sig då svenskt territorialvatten. Där kommer ju självklart vi med våra förmågor att skydda de prioriterade transporterna in. Samtidigt måste ju nu den civila flödet också löpa in mot bland annat Göteborg. Då. Så här blir ju då en situation där NATO då ska förstärka. Vi kallar det här för värdlandsstöd. Det är en av de uppgifterna som vi planerar för och arbetar med.
Det är inte bara vid fronten mot Ryssland som det kan bli strider. Även på haven kan Ryssland attackera.
Jag kan se ett scenario där Östersjöinloppen blir en plats där en strid kan uppstå. Alltså Öresund, Lilla Stora Bält, Kielkanalen är ju de transportvägar in i Östersjön.
Om det här skulle ske, som Fredrik Herlitz beskriver, så kan ju hamnarna på vår ostkust bli ännu viktigare. Så det måste finnas lösningar för olika scenarion.
Så här har vi ju då ett flöde som går från väst till öst för att förstärka upp och därigenom verka avskräckande. Och det är ju det som NATO syftar med. Att vara tillräckligt stark så att ingen är dum nog att gå mot NATO.
Vi kan ju hoppas på att få hjälp av NATO-trupper med att skydda svenska hamnar om det blir krig. Mm. Men Sverige måste nog ändå vara förberedda på att kunna bita ifrån på egen hand. I alla fall så länge det bara går. Och det har sett ganska tunt ut på den fronten. Men sen några år då tillbaka så har ju Göteborg fått en amfibiebataljon.
Mm. Och det är ju ett krigsförband då med omkring 800 soldater.
Som då ska försvara västkusten med skärgård och alla hamnarna som finns där.
Det är ett förband som är gjort för att ta kontroll och stoppa en motståndare som kommer över sjöhavet. Ett förband som just nu står för en oerhörd modernisering. Där vi ser att nya sjömålssystem med längre räckvidder som kan skjuta från fartygen. Granatkastarsystem som placeras på båtarna som också håller på att byggas just nu.
En viktig del i den här moderniseringen är ju undervattensdrönare.
Ja, det kanske inte är så konstigt. Vi pratar ju väldigt mycket om drönare nu för tiden inom försvaret.
Mm, men det talas också väldigt mycket om sjöminor just nu. Det är ju ett vapenslag som länge legat i frysboxen, men som nu är tillbaka inom det svenska försvaret.
Det är tämligen effektivt, det är ett sänkande vapen. Och ligger det på fel plats, då stannar trafiken. Vi använder sjöminerna för att hindra motståndare att gå genom ett område, till exempel, där vi inte vill att motståndare ska framrycka.
Och vi har ju gjort ett avsnitt om sjöminor som släpptes i juli förra året, som är värt att lyssna på. Och det heter Svenska sjöminorna som ska stoppa fiender till havs. Och det finns i Sveriges Radios app.
Väldigt lång rubrik det där. Amfibiebataljonen i Göteborg har också god hjälp av ett annat krigsförband, nämligen det 17:e bevakningsbåtkompaniet. Och de har ju som huvuduppgift att hålla upp säkerheten i just Göteborgs hamn vid en konflikt.
De är specialister på att verka mot undervattensmål i trånga farleder, precis som inloppet in till Göteborg.
Det låter ju lite glassigt det här, bevakningsbåtkompaniet.
Ja, det låter ju lite härligt att jobba där.
Eller hur? Men det här är ju precis som amfibiebataljonen, ett förband. Och de har faktiskt ganska komplicerade uppgifter. De ska till exempel jaga ubåtar och även då strida med minor. Och en annan viktig sak, det är ju att de är specialister på att borda fiendefartyg.
Så de övar dagligen nästintill på att ta sig emot större fartyg och kliva i land. Och det gör att vi kan verka i hela konfliktskalan. Från att kliva ombord och egentligen be att få komma ombord till att faktiskt slå sig in.
Vid huvudkontoret på Göteborgs hamn på Stigbergskajen i centrala stan landar ett brev på en av de anställdas skrivbord. Brevet uppges komma från en representant för den kinesiska staten. Det är ett tack för den inbjudan som Göteborgs hamn skickat och en hälsning att den kinesiska delegationen gärna kommer på studiebesök. Med i brevet finns också den inbjudan som hamnen skickade. En blå företagslogga i ena hörnet gör att det ser äkta ut. Det konstiga med det här är att Göteborgs hamn aldrig skickat någon inbjudan till Kinas regim. Den här typen av händelser har fått flera svenska hamnar att skärpa säkerheten de senaste åren. Thomas Fransson, säkerhetschef i Göteborgs hamn, han vill vara lite hemlig sådär med exakt vad de gjort, men han ger ändå några exempel.
Vi har ju mycket kritisk infrastruktur, så att det kan bestå av att vi har lagt om hur vi ronderar, vilka kameror vi nyttjar, vilken sort av kameror vi nyttjar, mörkerutrustning, IR-kameror, till och med spaning på vissa väldigt viktiga delar då, för att se om det finns en avvikelse då.
Och precis som på kärnkraftverken så finns det numera beväpnade vakter i hamnen.
Det är klart att det påverkar all verksamhet och att vi måste vara med alerta och också vara väldigt anpassningsbara i hur det systematiska säkerhetsarbetet utvecklas. Och jag tror ju inte att det kommer minska, utan både kraven och vår egen vilja också att öka säkerheten kommer att ligga framåt.
Och det är ganska bråttom att få till det här i och med NATO-medlemskapet. Och det kanske blir till och med en av de viktigaste uppgifterna för Sverige i alliansen. För snart så kan hamnarna behöva användas militärt mycket mer när Sverige då blir uppmarschområde för NATO mot Ryssland.
NATO tänker ju säga att även om det inte är krig i Sverige så kanske man har behov av att skicka väldigt mycket trupp och utrustning till exempel Finland eller de baltiska länderna. Och då är det ju fortfarande fred i Sverige, man behöver jobba med fredstida regelverk, men man har ett väldigt stort behov av att använda svenska hamnar och svensk transportinfrastruktur.
Flera svenska rederier har redan tecknat avtal med försvaret för att hjälpa till då och transportera personal, militär personal eller utrustning. Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan.
Och så där händer det väldigt mycket på just det området nu, ska jag säga, där man då på kommersiell basis helt enkelt med ett NATO-syfte upphandlar liksom tjänster från både vägar och hamnar och järnvägar för att styra upp och reglera hur och när då NATO eller svenska staten, men med NATO-ryggen då kan använda svenska hamnar och vad det innebär och vilka godsvolymer och hur det ska hanteras och vilken utrustning som behövs.
Det svenska försvaret sneglar en hel del på vad Ukraina gjort bra för att stärka säkerheten kring hamnar och sjötransporter. Och en sån sak som sticker ut här, det är ju just hur de tog tillbaka herraväldet över stora delar av Svarta havet.
De är oerhört skickliga på bland annat långräckviddig bekämpning med deras Neptun-robotar som enligt öppna källor då har slagit in mot den här robotkryssaren Moskva. Med ett gott resultat. Sedan ser vi ju nu hur de använder drönare både i luften men även på vatten.
Och Ukrainas uppfinningsrikedom, den är ju imponerande ändå.
Ja, verkligen. Tänk om vi fick en krona för varje gång vi har sagt det i den här podden.
Fredrik Herlitz, ställföreträdande marinchef.
Och där ser vi ju hur man kan använda vattenskotrar. Och egentligen använder dem som en alltså, ytgående torped. Det finns också rapporter att de satt luftvärnsrobotar på dem och skjutit ner flygplan. Allt det där ser vi nu, en innovation.
En annan lärdom från Ukraina är hur snabbt de styrt om när det har blivit ett stopp i hamnarna. Och det där är ju en fråga som Sverige behöver fundera på. Vad finns det för alternativ här?
Vad gör vi om Gävle blir utslagen? Klarar Norrköping motsvarande volymerna där då?
Och i ett krig då kan det handla om att sätta in militärt skydd och bilda konvojer för transporter av viktiga exportvaror som kanske inte då kan skeppas ut den vanliga vägen. Erik Froste på Trafikverket.
Hur bygger man en konvoj för att köra upp för att kunna exportera järnmalmen från norr eller ja, och så vidare? Det där måste någon fundera på, det är inte jag.
Vi har ju gjort en hel del avsnitt om vilka sårbarheter som Sverige har. Och just det här då med vårt beroende av sjötransporter, det måste ju vara en av de stora sårbarheterna. Och den känslan har stärkts i det här avsnittet. Så den svenska marinen kommer antagligen ha fullt upp framöver att hålla koll på hotbilden i svenska vatten. Det är ställföreträdande marinchefen ganska övertygad om.
Ja, men framtiden är oförutsägbar. Den är svårtydd just nu. Nu sker konflikter till höger och vänster, känns det som. Och det ställer höga krav på oss att vi ska kunna ha en förmåga att verka om det behövs. En vapenstillstånd i Ukraina, en omfördelning av ryska stridskrafter närmare vårt område gör att vi måste ta det hotet som det ger på allvar. Vi måste vara beredda att vi kanske måste användas. Det är det allvaret som vi jobbar mot.
Du har lyssnat på Gränsen, på de säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Och det här avsnittet släpps den 16 september 2025. Och vi har tidigare gjort ett avsnitt som heter Militärt maktspel på världshaven pressa Sverige. Det finns i Sveriges Radios app och kan vara värt att lyssna på.
Ja, tekniker, det är Mats Jonsson. Reporter här var ju Sylvia Dahlén och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.